Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om skandaler som skakat Sverige. Vissa stora, men de flesta av det mer obetydliga slaget. Vi gjorde ett avsnitt om politiska drev för ett tag sedan, men nu kan det handla om allt från kända sångerskor som kastar blommor från scenen till ändringar i vår mest populära chokladkartong. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Vi har antagligen alltid rasat över saker. För länge sedan över sånt som hände i byn där vi bodde, för 70 år sedan över något vi hörde på radio, och idag över det som dyker upp i flödet i våra mobiler. De som ska berätta för oss om när svenskarna rasat heter Erik Nallén och André Wifot Haas. Båda arbetar som kommunikatörer och har tillsammans skrivit boken Svenska folket rasar, från trillingnöten till hästköttsskandalen. Varsågoda. Allt vill att veta om vad svenska folket rasar över med Erik Nallén och André Wifot Haas.
Då säger jag hej och välkomna till André Wifot Haas och Erik Nallén. Ni har skrivit en bok som heter Svenska folket rasar, om olika mer eller mindre rimliga skandaler. Berätta, hur bestämde ni er för att skriva en bok om det här ämnet?
Alltså, vi tycker att det var en rolig kontrast då att svenskarna dels är kända för att vara liksom ett lugnt och sansat folk. Men sen så rasar vi över att liksom Marabou tar bort trillingnöten från alla din asken, till exempel.
Man läser hela tiden löpsedlar om att svenska folket rasar mot ditten och datten. Och det kan ju verkligen vara högt och lågt. Så vi vill utforska den där kontrasten och kanske gräva oss lite bakom löpsedlarna också. Se vad döljer sig i det här raseriet, om man gräver lite djupare.
Just det. Och ni har studerat ett antal olika skandaler där svenskarna har rasat på olika sätt. Har ni hittat någon mönster? Finns det några gemensamma nämnare mellan de här olika raserierna?
Vi har inte gjort någon så här vetenskaplig studie och jämfört, men i arbetet och researchen så har vi ändå hittat några faktorer som liksom triggar oss lite extra i vårt raseri. Så det är ju dels om exempelvis så här grupper som kanske kan ha svårt att försvara sig, som djur och barn och äldre, om de råkar illa ut. Och det är ju väldigt sympatiskt och väldigt fint av oss.
Gäller det miljöpartister också, eller?
Men de kan ju försvara sig, miljöpartister. Det är det som är grejen.
Med grenar.
Det kan ju inte säga barn och djur och äldre kanske.
Ja, just det. Finns det några andra som gemensamma nämnare?
Ja, absolut. Alltså om någon jäklas med våra traditioner då, och ändra på någonting utan vår tillåtelse, då blir vi också väldigt arga. Men sen sport, om någon liksom ger bort sig på när det är något stort mästerskap eller sånt där, det ser vi i VM 74 när Staffan Tapper missade en straff och blev omdöpt till Tappan Straffer.
Precis, vi har inte så mycket vi och dem känsla i Sverige. Vi har inte varit i krig på 200 år och men när det blir sporthändelse så blir vi väldigt nationalistiska och slutar samman. Liksom Sverige stannar om det är någon stor sporthändelse. Och vi hoppas ju alltid på någon succé. Om någon jävel liksom då bränner en straff eller gör bort sig på något sätt, då rasar vi rejält.
Just det, här spelar vi in då samma dag som Sverige spelade mot Sydkorea.
Och lyckligtvis vann.
Ja, men om Granqvist hade missat straffen där, då hade det kunnat bli ett sånt där svenska folket rasar över Granqvists dåliga straff.
Absolut, om de inte hade gått vidare sen, då hade han ju kölhalats.
Ja. Mm. Och om vi inte går vidare nu ändå så kommer det säkert ändå bli någon typ av så här missnöje med det.
Ja, man vill ju alltid ha en syndabock liksom, och kunna hänga ut och rikta sitt vrede mot. Alltså, var gick det fel? Och hittar man ingen på planen så blir det ju Janne Andersson som åker dit och liksom bannlyses från landet.
Eller materialaren.
Ja, linimentkillen.
Precis, fel typ av tigerbalsam. Mm. Jag har ju kikat lite i boken, eller jag har faktiskt läst hela, inte för att skryta, men det finns ju olika typer av skandaler. Och en tydlig typ av skandal, det är ju när någon person gör bort sig i tv. Mm. Har ni någon favorit där?
Ja, vi kan ju börja med den första, Per Oscarsson.
Mm, absolut, det var ju kanske den så här första riktigt stora medieskandalen i Sverige. När Per Oscarsson i Hylands hörna, omåtligt populärt liksom. Det var ju nästan hela Sveriges befolkning som satt och tittade på det här programmet.
Det fanns ju å andra sidan bara en kanal.
Vad skulle man annars göra? Och då i Hylands hörna så fanns ett moment som hette God afton vackra mask, där en känd svensk klev in i studion och iklädd en mask. Så skulle Hyland gissa vem det var som dolde sig bakom den här masken.
Just det, där Hylands son var med också. Och där Lennart Hyland inte riktigt kände igen honom.
Nej, och till slut så kallade han honom Pruttas inför hela svenska folket. Jobbigt läge att inte bli igenkänd av sin pappa.
Nej, precis. Ja. Lennart Hylands son rasar, men ingen annan.
Nej. Men i det här avsnittet då så var det en man i riddarrustning som red in på en häst. Och till slut efter med hjälp av publiken så lyckades Hyland lista ut att det var Per Oscarsson, den väldigt då kände skådespelaren. Och vanligtvis efter det här momentet så satte de sig ner vid Hylands skrivbord och småsnackade lite. Men Per Oscarsson bestämde sig för att göra någonting annat. Han greppade mikrofonen och ställde sig och höll en monolog om hur ett barn blir till.
Han kallar väl det tal till nationen?
Tal till nationen, precis. Ja. Högtalande.
Och det var ju väldigt, om man ska vara lite kritisk mot talet, så var det väl, alltså det var ju luddigt.
Ja.
Han pratade ju om, först han pratade om hur barn blir till och sen om olika raser.
Ja, väldigt spretigt, för min sak. Och samtidigt som han gjorde det här då, samtidigt som han berättade hur barn blev till genom att pappan förde sin kiss in i mammans kiss och då blir det skönt och sen så kommer den vätska och så småningom blir det ett barn.
Sedelärande.
Pedagogiskt. Ja. Så tog han av sig kläderna. Han så här, knäppte upp sin skjorta och tog linnet över huvudet och tog av sig byxorna och så strippade liksom. Samtidigt, och det här var annandag jul när hela familjerna satt och mös framför tvn. Och till slut så han tog inte av sig allt, han behöll kalsongerna på. Och
det blev ju ändå Sveriges första nakenchock.
Ja, exakt. Det här var ju liksom långt innan Lill Lindfors hade tappat klänningen i Melodifestivalen eller Naken-Janne hade snurrat på snoppen i Farmen eller Carolina Gynning liksom blivit fingerpullad i Big Brother-soffan. Så att det här var ju verkligen, folk satte ju julmaten i vångstrypen.
Ja, riktigt. Precis. Ja. Men vet man varför Per Oscarsson gjorde det här? Har någon frågat honom efteråt eller?
Han blev intervjuad av, jag tror det var Aftonbladet som intervjuade honom någon dag efter. och frågade varför han gjorde det. Och hans förklaring var att det var väldigt naturligt på vid julen att prata om hur barn blir till i och med Jesu födelse och sådär. Kanske lite långdragen.
Långsökt.
Ja, verkligen. Men han fick ju oerhört mycket raseri. Det anmäldes ju till radio- och tv-nämnden. Det debatterades till och med i riksdagen. Det var någon centerpartist som sa att man måste liksom införa censur för att inte det ska, tv ska bli en porrcentral, och han döptes till porrpär i tidningarna och så vidare. Så att det var ju verkligen upprorstämning.
Men det här hade ju Per gått och grunnat på innan. Men sen finns det ju andra så kallade skandaler där folk gör någonting i stunden. Jag tänkte på Carola i Allsång på Skansen.
Ja, det är ju en modern klassiker. Ja. När hon en ljuvlig sommarafton 2005 på Allsång på Skansen fick lite feeling. När hon skulle, först hade hon gjort ett framträdande med Elena Paparizou och gjort lite ABBA-covers där. Men sen skulle hon ju extra nummer då hon var lite extra så här upptrissad och skulle göra sin hit Genom allt. Och i crescendot så fick hon som feeling att hon körde ner handen i en någon slags blomkruka och drog upp blommorna med rötterna och allt och sulade ut den rakt i publiken, rakt i ansiktet på hennes, ett av hennes inbitna fan, Diana Holmgren, då 22 år gammal. Och det här rasade ju svenskarna mot. Expressen skrev om Carolas galna attack. Och även vanliga tittare upprördes ju att hon var en dålig förebild liksom för barn. Att tänk om hon beter sig så på tv, då kan ju även barn och ungdomar göra så.
Precis, ja. Kasta blommor på sina föräldrar.
Ja. Mm. Ja, det är helt fruktansvärt beteende på det sättet. Mm. Men Carola kröp ju till korset.
Exakt.
Brinch, så ja. Och men hon gjorde avbön och bad om ursäkt då till
Diana. Ja, exakt. Hon sa ju att hon inte är någon blomsteruppviglare eller någon som missköter plantar. Och sen så var det ju väldigt fint. Hon bjöd hem Diana Holmgren till sin villa sen i Saltsjöbaden eller vad hon nu huserar någonstans. Och självklart pressen fick ju hänga på också. Och så gav hon sin favoritvas till Diana som en fin gest.
Men då var så slutet gott.
Exakt,
gott
hon hade ju redan fått blommorna så då kunde hon ju ställa dem i den vasen sen hemma.
Precis, ja. Med rötter och allt.
Exakt.
Ja. Men Carola, alltså innan det var ju hennes största skandal egentligen. Hon har ju tidigare, hon har gjort lite skit, men hon har ju haft lite blå registreringsskylt när det gäller att slippa undan. Mm. Till exempel 2010 när Haiti hade drabbats av en förödande jordbävning. Då hade hon ju skaffat ett fadderbarn i Haiti, 15-årige Eden Stolerus. Och hon skulle då spela in en reklamfilm för organisationen Hoppets Stjärna där och skulle flyga över till Haiti och spela in den här. Och så funderar hon då att hon skulle behöva köpa med sig en present. För vad behöver en jordbävningsdrabbad 15-åring? Är det liksom så här, är det mat eller verktyg eller filtar, konserver och så där. Men då gick hon runt där på flygplatsbutikerna på Heathrow och så kom hon på den perfekta presenten. Och det var då en parfym av märket Hugo Boss. Rekommenderat pris i Sverige är 620 kronor.
Fräckt.
Ja, och han sa ju det liksom att den luktar gott, men jag behöver mat och kläder.
Men Carola, hon har ju tidigare också uttalat sig väldigt inte så välvilligt mot homosexuella exempelvis, yes, men ändå klarat sig igenom de här skandalerna.
För att hon är en sån här gay-ikon ändå, tänker jag.
Ja, men precis, hon är ju det.
Men det gjorde hon avbön för också lite grann. Det känns som att hon var, liksom var med i QX och sådär.
Ja,
efter det.
Precis.
Men apropå medier, när vi ändå är inne på det, så har ni ju med en tidigare skandal, vet jag inte om det. Men det var ju första gången Sveriges Radio hade en kvinnlig nyhetsuppläsare.
Mm. 1938, Astrid Kinstand. Det var ju en... Alltså, kvinnor existerade ju i radio innan dess, men de hade program om så här, hushållsarbete och sånt där kvinnligt, inom citationstecken. Men då fick hon ju läsa upp radionyheterna, eller telegrammen som det var då. Och Sveriges Radio hade ju tillsammans med henne bestämt på förhand att hon skulle vara anonym, för att de misstänkte ju att det skulle kanske inte falla i helt god jord. Vilket de hade helt rätt i. Det var ju, alltså deras växel bråkade ihop av upprörda män och kvinnor som ringde in och var rasande över det här tilltaget, för att kvinnor ska ju inte sitta i radio och prata om krig och elände, och det var många som klagade på hennes dialekt och att man inte förstod vad hon sa. Att hon
mumlade och så. Dialekt då?
Hon hade ju skånsk dialekt.
Men okej, okay, så pass kontroversiellt var det alltså att en kvinna läste nyheterna?
Folk kom ju liksom till och med till Sveriges Radios kontor för att visa sitt missnöje med det här. Så det var ju dedikerat. Det var inte bara att skicka iväg en tweet. Liksom. Folk tog sig ut ur huset och rasade mot det här. Och sen så dröjde det till och med 20 år innan de lät en kvinna läsa nyheterna igen.
Det är ju ganska extremt får man ju säga. Mm. Det är ju inte så där. Det första man känner är ju inte att Sveriges Radio backar den här Astrid direkt.
Nej, hon sa att hon fick väldigt mycket stöd från dem internt. Så att vi kanske inte ska sitta och döma dem för mycket. Men det är absolut anmärkningsvärt. Men det är ju också så att även idag så får ju kvinnor betydligt mindre plats i medierna än män. Och kvinnliga sportkommentatorer får ju extremt mycket sexistiskt hat och våldsamma hot och allt sånt. Så att det är ju, det pågår ju idag också.
Så, att det, så även vi ska inte sitta här och vara för kaxiga över att det var på ett visst vis 1938?
Nej, exakt. Vi kanske inte ska vara för självgoda liksom. Mm.
Alltså kan ni se något typiskt svenskt i de här skandalerna, att man rasar över hästkött i lasagne till exempel, eller är det ett universellt fenomen här?
Alltså om man ska isolera ju svenskarna och vad de blir arga över om vi har sett ett mönster, så är det ju så att alltså, vi svenskar har ju väldigt hög myndighetstilltro och så här är det ju väldigt allvarligt att slösa med skattepengar till exempel, vilket inte alls är lika allvarligt i andra länder.
Vissa länder tar man det för givet liksom att politiker ska vara korrupta. Så. Mm. Mm.
Men när det gäller till exempel hästköttsskandalen så blev det väl kanske extra illa här just för att det var hästar.
Mm. I många länder så var det ju att man blev lurad att det inte var det som var stod på förpackningen. Men här var det ju, det är ju ganska tabu att äta häst här. Ridsporten är ju jättestor och hästar ska liksom bära oss över böljande sommarängar och dansa omkring på cirkusskott och ge oss 25 gånger pengarna på Solvalla. Men de ska inte ligga så här nedmalda bland bechamelsås och pastaplattor liksom. Men vi har ju ätit häst, så historiskt sett så har häst ätit ganska mycket i Sverige, liksom i religiösa sammanhang och hedningstraditioner och så. Vissa delar av Sverige så äter man ju, där du är från Erik Dalarna, där är man ju inbitna hästätare.
Ja, Gustavskorv, en klassiker.
Och det är hästkorv?
Ja.
Så dalahästen är egentligen en stor hyllning till att äta den?
Precis. Det kan man tolka det som.
Men det är intressant också att man har liksom regionala traditioner. Mm. Örnsköldsvik, så kanske man äter marsvin, precis som i Peru. Vi var inne på det här, förskingring, att man skor sig på allmänhetens bekostnad och slöseri med skattemedel och mutor och allting sånt där. Och här har ni med några fall också. Jag tänker till exempel på Röda Korset-skandalen med han av Donner. Kan ni berätta lite om det?
Mm. Ja, nej, men det var deras kommunikationsdirektör, tror jag, han är kommunikationschef, Johan af Donner, adelsman, som det var några anställda på Röda Korset som började liksom upptäcka att det trillade in konstiga fakturor på redan utgångna kampanjer och inbetalningskort på saker som inte hade existerat. Så de började gräva i det här och liksom gick dit på, satt kvar sena kvällar och gick igenom de här fakturorna. Och upptäckte till slut att Johan af Donner hade svindlat Röda Korset på miljonbelopp genom att han hade attesterat falska fakturor på saker som inte existerade och sen så fört över pengarna till sig själv. Och han hade även svindlat sin tidigare arbetsgivare Cancerfonden. Så att han hade satt i system att svindla välgörenhetsorganisationer. Inte jättecharmigt direkt. Så samtidigt som Röda Korset arbetade för att förhindra svält på Afrikas horn, så levde han ett liv i lyx och hade lägenhet på Östermalm och hus i Provence och åkte på lyxsemester med sin familj och sådär.
Men vad hade han för förklaring till allt det här då?
Att han ville att hans familj skulle få guldkant på tillvaron. Ja. Rimlig förklaring.
Men ädelt av honom.
Ja, absolut. Ja. Han jobbade ju med välgörenhet. Ja, precis. Så att han ville hjälpa sin familj också.
Säkert jättekul för släkten af Donner också att de så här blir förknippade med det här. Mm.
Men han kom ju undan med det också just för att han var väldigt charmant. Mm. Och, då, och ett begrepp som har använts i rapportering omkring honom är ju just sol och vårare, eftersom han var så himla härlig. Och han var ju duktig på sitt jobb. Mm. Han var ju, han mångdubblade ju intäkterna och sådär. Sen att han snodde pengar också, det... Ja, men så jag tror att han liksom kom undan med det just
så här. Egentligen när han ska betala tillbaka allt han har förskingrat, så borde man också räkna in de här pengarna han har dragit in ju.
Ja, det han lyfte ju fram det i försvaret, ja, av sig själv också, att han hade hjälpt dem väldigt mycket. Så att det var förmildrande omständigheter.
Just det, ja. Man kan också se det som att det var ju också ditt jobb. Mm. Så att jobba för organisationen.
Mm. Ja, de fick ju oerhört mycket skit. Alltså hela biståndsbranschen drabbades ju av det här. Röda Korset förlorade ju, alltså, vad var det året efter i deras julinsamling?
Den drog in typ 5 miljoner mindre än året innan, och de tappade ju
tusentals medlemmar.
Ja, tiotusentals medlemmar. Mm.
En annan sån här slöseri med skattemedelskandal var Götene kommun, som beslutade sig att de skulle surfa på den här Arnvågen. Och vad kan ni berätta om det?
Ja, det är ju en bizarr historia. Det var ju så att Arn-filmerna skulle göra premiär. Och eftersom böckerna utspelar sig i trakterna kring Götene kommun, Kinnekulle, så tänkte de att ja, men det här kan vi få lite turistinkomster på. Så de byggde då en medeltidsvärld, helt enkelt, och skulle liksom snabba sig och få den klart till premiären av filmerna, vilket inte var så bra eftersom parken då, den medeltidsvärlden, var ju bara halvklar när den öppnades. Så folk var där, så märkte de att jaha, det här går man ju runt på 20 minuter. Man kastar lite yxa och köper lite medeltidsmat, sen är det klart. Skjuter lite pilbåge, sen är det klart. Så det här gick ju åt pipan. Kommunen fastnade i en massa skuldfällor.
Plus att som sagt, det var ju inte kanske så mycket dramatik i parken, och intresset för medeltiden kanske inte var så stort som de hade trott.
Nej, men det kanske krävs lite mer, alltså de som jobbar med Gröna Lund och Liseberg och Disneyland, de förstår att det krävs lite mer än bara någon som går omkring i säckväv.
Exakt. Ja.
Så mycket riktigt, de tog ju in också en konsult. De tänkte så här, vem i området kan det här med parker? Jo, Bert Karlsson.
Yes. Precis.
Då tog in honom som konsult, och han bestämde sig för att göra om hela medeltidens värld då, till ett lekland som heter Äventyrslandet Kinnekulle. Och han tog väl in liksom vad han kom på, som han tog in lite älgar, lite virtual reality, lite ja, allt möjligt.
En hoppborg.
Ja, en hoppborg.
Rosa hoppborg.
Då problemet var ju att det här skulle tar man alltid till när man vill ha besök.
Exakt.
Rosa medeltidsborg.
Hur får vi folk att komma? Ja, men en hoppborg.
Ja, problemet då var ju att de hade redan fastnat i en massa skuldfällor, så de kunde ju inte göra någon stor investering.
Det var en liten kommun, ska jag säga, så de har inte jättestor budget, och medeltidsparken skulle kosta 7 miljoner från början, men sen så när det inte kom folk och de fortsatte investera och hade lån och allting, så var det ju inte så, det var en knepig ekonomisk sits.
Men då tänkte de så här, men vi löser det så att Bert Karlsson bygger borgen på vår tomt, sen får vi hyra den av honom för 800 000 kronor per år, och med ett kontrakt som är skrivet på 20 år.
Utan uppsägningsrätt.
Och när de öppnade den där parken, så det gick åt pipan igen. Älgen dog.
Ja, de skulle ha tama älgar i parken, men de hade inte riktigt undersökt liksom reglerna för att hålla älgar i en park. Så dels så det var två älgar de fick, och de ankom en vecka eller månad innan parken skulle stänga för säsongen, och sen så dog en av älgarna, så det var inte superkul.
Nej. Och det kom ju mycket riktigt ingen dit heller, så de stängde helt enkelt parken för att det var billigare att ha den stängd, för de fick ändå inte in några inkomster.
Så nu står den här ticka med 800 000 per år.
Ja, och sen gjorde kommungranskarna, SVTs program då, ett inslag om medeltidens värld, och då avslöjades det att istället för de här 7 miljonerna så hade parken kostat 100 miljoner kronor för skattebetalarna i Götene kommun.
Samtidigt som de ville spara in pengar genom att införa en mjölkfri dag i veckan i skolan och så. Så att raseriet, det växte ju från regional till nationellt. Folk över hela Sverige blev rasande. Det anordnades fackeltåg där upp mot 500 personer gick med facklor och plakat där det stod satsa på våra barn, inte ARN.
Jaha, men de ansvariga kommunpolitikerna då, är de kvar eller?
Mm.
Ja, är de kvar? Det är osäkert om de är kvar i Aterna.
Det är kanske någon annan som har fått ta över. Det var ju också så att när de skulle sälja den här parken, eller de la ju ut kulisserna på försäljning, de här medeltidsborgen och husen och så, på försäljning. Och den köptes faktiskt delar av den för 400 000 av E-Type. Den medeltidsbomande artisten.
Såklart, såklart han dyker upp i det här sammanhanget. Alltså, han, finns det något medeltida överhuvudtaget så säger han där?
Det är ändå nafsar. Ja. Men han
skulle konkurrera med Visby.
Han skulle starta en egen. Det har inte blivit så mycket om det. Vi ringde upp E-Type och frågade vad hänt med det.
Mm.
Han var inte så pratglad. Och sen så fick vi reda på att han hade sålt vidare en del till så här, kungens barndomsvän Lettström.
Anders Lettström, va?
Ja.
Känd från en annan skandal.
Precis. Den här maffiasnubben.
Precis, som försökte utpressa kungahuset genom att visa väldigt konstiga photoshoppade bilder.
Exakt, på kungen på någon popklubb eller så.
Ja, just det. Och Lettström var någon slags mellanhand där, eller hur?
Mm.
Och var den här maffiakillen senare blev skjuten i någonstans i Bromma, var det inte så?
Mycket möjligt.
Ja, alltså den här kommunskandalen, den har ju förgreningar, alltså det är otroliga förgreningar.
Ja. Långt ner än undre världen.
Exakt. Det slutar på Sicilien i någon liksäck.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hörrni, jag tänker på det här med medias roll i det här. Alltså, kvällspressen eller kanske all massmedia egentligen, alltså, lever ju också på ett sätt på skandaler av det här slaget. Alltså, hur ser ni på symbiosen mellan media å ena sidan och den rasande allmänheten å den andra sidan?
Mm. Nej, men precis som du säger, det är ju... Media lever ju till viss del på skandaler. Skandaler har ju alltid fascinerat oss. Några av de första så här, tryckta tidningarna i Frankrike, när tryckpressen precis hade kommit, det var ju så här, skandaltidningar om kungahus och societén och så. Och vi har alltid haft behov av att skvallra och så. Och nu idag, när med sociala medier, att det, medierna jagar ju hela tiden nya skandaler att skriva om. Och till skillnad mot förr så var det kanske så att vi rasade mycket över det som medierna skrev om. Idag är det ju i stor utsträckning så att medierna rapporterar om det som vi rasar över.
Men ibland känns det inte som att det krävs så mycket heller för att media ska kalla det för svenska folket rasar. Att det, de plockar upp ett par så här arga Facebook-inlägg över någonting som har hänt, och sen så är det liksom ett svenska folket rasar artikel.
Ja, men tröskeln har ju verkligen sänkts för vad som kan lyftas upp som en folkstorm. Och det kan ju vara 20 personer på Twitter som sinsemellan liksom rasar lite fram och tillbaka, och sen helt plötsligt så lyfter upp som något jätteegentligt. Så det finns ju ett stort problem i det. Dels att verkliga skandaler kanske inte får den uppmärksamheten som de behöver, för att helt plötsligt så kommer det något jättepyttelitet att ta över. Så det finns ju problematik i det, absolut.
Mm.
Ett exempel på det här var ju när Åhléns skyltade med en svart pojke som Lucia. Och då, det var egentligen en riktad liksom, hatstorm från högersvansen.
Organiserat, verkligen. Ja,
som egentligen bara från dem. De flesta var ju helt okej med det såklart. Men medierna blossade upp det här som att typ hela svenska folket rasade för att Åhléns skyltade med en svart pojke som du ser.
Men där känner man ju liksom att alltså medierna har, såklart har ett stort ansvar, men att de kanske inte alltid tar det ansvaret.
Nej, men ibland så det går ju så snabbt nu också. Så att om någonting till så gynnas tar stor plats, så kanske man inte gräver djupare i var kommer det här liksom folkstormen från, vad grundar sig den i, hur stor är den egentligen? För att det är så tacksamt att skriva om skandaler, för att de vet att vi läser om det.
Mm. Mm. Götene kommun är ett exempel på en myndighet som gör något katastrofalt. Men sen finns det de här myndigheterna som aldrig sköter sig, som SJ och Postnord. Mm. De har fått svenska folket att rasa i flera år, och kanske SJs fall i flera decennier.
Det känns som att det tilltar också hela tiden.
Ja, exakt. Ja. Mm. Vad kan ni säga om dem då?
Ja, alltså.
Mycket. Ja. Var ska man börja?
Alltså, det är ju två extremt stora ras det här. När det gäller SJ så, alltså vi vill ju nyansera det här lite grann, ska väl börja med att säga. Det här, man ska egentligen inte vara så arg på SJ. Det här beror ju på politiska. Nu skakar André på huvudet.
Man får vara arg på SJ,
men det här beror ju på politiska beslut liksom decennier bakåt. Mm. Och att Sveriges geografi ser ut som det gör. Det är liksom det långa avstånd och det är bergigt. Mm. På 50-talet valde man att satsa på biltrafiken istället, så vi fick ju den stora järnvägsdöden.
Ja. På vissa sträckor i Sverige är ju rälsen liksom över 100 år gammal. Mm. Så att det är inte konstigt att det blir stopp i trafiken och växelfel och sådär.
Just det, och sen är det ju inte SJ som sköter banorna.
Nej, sen 88 tror jag det är, så är Trafikverket.
Just det.
Så det, Riksrevisionen släppte en rapport för ett par år sedan som visar att SJ står bara för 6% av alla förseningar. Resten är ju ofta Trafikverket och sen så en del av de här Green Cargo och de. Så att just vad gäller förseningarna på grund av de orsakerna så får ju SJ oförtjänt mycket kritik. Sen så har de ju ställt till med egna skandaler också. Exempelvis en 11-årig flicka blev avkastad från ett tåg för alldeles ensam för att hon inte hade en giltig biljett. Och det är liksom vägglöst på tåget i Åre, på nattåget, det är inte så superfräckt heller. Så att där är det ju rimligt att rasa mot dem.
Ja, men det är ändå bara skibams som åker med det tåget, de är ändå så ofräscha.
Det är de som skriver om dessen, eller?
det har jag inte sagt. Nej, okay. Vi vill inte ha några nya raserier i och med det här avsnittet. Men Postnord är ju ett raseri av nyare märke då.
Alltså, det är väl kanske det största raseri vi har märkt egentligen. Det är också speciellt, alltså från en post som har gått ifrån har varit liksom ett av världens bästa till det här. Förut var det liksom en stor stolthet att vara brevbärare i Sverige, och jag menar, de gamla postiljonerna, de var liksom beväpnade och för att så här, breven och paketen skulle fram till varje pris.
Men då måste de vara beväpnade för att kunna skjuta folk som klagar på dem.
Precis. Men det här har ju sina förklaringar. Alltså dels beror det på sammanslagningen mellan danska och svenska posten. Och sen skickas det ju, det är digitaliseringen, det skickas mindre brev och fler paket. Paket är ju mycket krångligare att dela ut.
Men det känns ju som att det är någonting liksom i ledningsmässigt där med servicenivåer och annat som inte riktigt de har förstått att de är ett serviceföretag.
Mm. Ja, absolut. Och de fick ju ta emot hur många 100 000 klagomål?
Alltså under 2015 fick de ta emot 100 000 klagomål. Mm. Och 90% av Sveriges befolkning har inget förtroende för Postnord.
Det är ganska liksom, jobbiga siffror.
Och nästan hälften av Sveriges befolkning har varit med om paket eller brev som har varit trasiga eller har försvunnit.
Mm. Och det var ju de senaste åren vi har ju fått. Det har ju varit en kavalkad av löpsedlar som har haft med Postnord att göra, men det ena fallet som har varit mer bisarrt än det andra liksom. De har slarvat bort hingstsperma för 25 000 kronor. De har till och med slarvat bort liksom en död kremerad kvinna. Och det ska ju tilläggas att, precis som du var inne på lite innan, att de har ju inte skött det så himla bra utifrån så här managementsperspektiv heller. Alltså, de har ju sagt att, eller skylt på andra saker, skylt på digitalisering och skylt på allt möjligt och hävdat att de är ganska bra ändå och att det försvinner inte brev och att det är en myt och så vidare. Så att de de har kanske inte skött så bra samtidigt som alla nästan har problem med posten.
Ja, alla har väl en historia om en chaufför som har sagt att han har varit vid bostaden och ringt på, men sen har man varit hemma och så skriver de bara att ingen var hemma. Det är ju moderna tidens lumparhistoria.
Exakt.
Och vi har pratat med en brevbärare som har varit brevbärare i 15 år och kan alltid älska sitt jobb, men nu senaste åren så har ju han inte väl åkt till jobbet liksom i brevbärarkläderna, utan han har haft på sig civila kläder för att han får så mycket hat.
Ja, det är ju hemskt. Det är ledningen som borde få spott och spe om någon, tycker man ju.
Absolut.
Men om man vi skickar med en liten glidning till till Postnordsledningen.
Ja, vi skickade ju boken till dig, den kom fram i alla fall.
Så att men jag använder väl DHL antar jag då.
UPS. Hur många finns det? Ja.
Bring.
Ja.
Men om man ska nyansera lite grann när det gäller Postnord, så är det ju så att de delar ut bara ut ungefär hälften av breven och paketen i storstäderna, men du får ju 100% av klagomålen. Så ja.
Det är ett fint företag Postnord ändå, eller?
Ja, de gör sitt bästa.
I grund och botten.
Ja. I grund och botten.
Men hörni, varför blir folk så arga då över den här typen av händelser?
Det är lite olika anledningar. Just när det kommer till de här traditionerna, att när Marabou tog bort trillingnöten och Aladdin askan liksom, 2014. Då handlar det mycket om att vi är ju så oerhört vana vid, det är en tradition, Aladdin askan har funnits i evigheter, känns det som. Och vi sitter varje jul tillsammans med våra nära och kära, vi tittar på Kalanka och vi äter Aladdin och delar den här asken liksom. Det är ju den finaste familjestunden som finns.
Det är den moderna nattvarden på något sätt.
Ja, men precis, verkligen. Om någon jävel då bara säger att nej, du får inte äta den där chokladpralinen, som dessutom råkar vara en av de absolut populäraste i hela asken liksom. Folk slogs ju nästan om trillingnöten.
Men där undrar man ju lite grann, varför, det är ju ganska enkelt att göra en sån undersökning. Vilken pralin tycker du är populärast i alla dina askan? Men, jag tänker att det finns ju på många företag så kommer någon ny och så, som ska sätta sitt märke på någonting. Alltså som inte är intresserad av om det funkar eller inte, utan jag ska visa att jag har förändringsvilja. Vad är det som händer? Eller det kanske inte
i det här fallet var det väl en ren kostnadsfråga. Det sammanföljer med att priset på hasselnötterna steg jättemycket på grund av
40%.
Ja, på grund av att det var köld i Turkiet.
Precis.
Som är världens största hasselnötsproducent. Men sen att den här lyxpralinen krävde ju ett helt eget produktionsband.
För de lades i för hand, de här hasselnötterna.
Aha,
tre stycken i varje pralin.
Och de andra kunde göras helt maskinellt.
Ja, exakt. Så det kostade ju väldigt mycket att tillverka dem.
Men är det här ett scoop som ni har gjort i er bok, eller?
Nej, om det ändå vore så. Dagens Media, det var någon ivrig reporter där som avslöjade det.
Så det var kapitalismen i sig som drev fram den här förändringen. Men hur ser det ut, hur ser alla dina asken ut idag då?
Hur den ser ut?
Ja.
Alltså innehållsmässigt?
Ja.
Men det som är hemskt för Aladdin är ju att så fort de skriver någonting på sin Facebook-sida nu, presenterar nya nyheter och sånt, så är ju de mest gillade kommentarerna är ju det var skit och gegga, så jag tar tillbaka trillingen att det var bättre för exempelvis. Så att de får ju leva med det här, men har ju gjort det till någon slags de försvarar ju det här beslutet och ignorerar de som klagar. Och lyckas väl sälja bra en dag.
Ja, men det känns som att det rullar på.
Mm.
De här typerna av drev, har de alltid funnits?
Alltså, vi har ju alltid haft behov av att hänga ut folk och rasa mot saker. Men formen och spridningen har ju ändrats. För förut satt man ju kanske och skvallra på när man drack öl liksom på kyrkbacken. Man kanske inte drack öl på kyrkbacken, men man...
man skvallrade på kyrkbacken och sen gick man och drack öl och skvallrade ännu mer. Ja.
Och då fick det ju inte så stor spridning.
Nej, det mesta stannade liksom kanske i det lokala samhället och kanske till grannbyn eller så.
Ja. Numera kan man ju vara körd över hela världen på ett par minuter. Så att, absolut.
Ja, man får passa sig.
Mm.
Så att man inte twittrar något hemskt.
Mm.
Men är det någonting som folk rasade över förr som vi idag rycker på axlarna åt?
Alltså att stjäla var mycket allvarligare förut.
Men nu rycker man på axlarna åt det.
Nej, men det var mycket... Alltså, stjäla var ju mycket, mycket värre än att misshandla någon back in the days.
Man blev ju typ av med en hand om man hade stulit eller något sånt.
Ja. Och det värsta man kunde göra mot en människa, det var att kalla den för tjuv. Mm. Det var det värsta man kunde vara.
En stor skillnad mot eller idag jämfört med förr är också det här med upprättelse. Förr så var det mycket lättare att få upprättelse. Att om man kom fram till att du var faktiskt ingen tjuv, då kunde du till och med få en stämpel som att du är en hederlig karl. Och du var ju untouchable. Ingen kunde kränka dig för att då gick de ett brott. Idag om du har gjort något illa, det förföljer ju dig för alltid. Och allting sparas på nätet och så fort du googlar så dyker det upp. Och du är ju bränd på ett helt annat sätt idag. Och är det så att du faktiskt kanske är oskyldig till det du anklagas för eller det man rasar mot, så är det ju en extremt jobbig situation. Det är ju så här, pöbeln är ju liksom, kan ju vara jäkligt hård.
Det är samma pöbel, men idag är den mer digital, kan man säga.
Ja. Mm. Ja.
Men apropå det digitala då, vi har ju varit inne på det lite grann med sociala medier och vad de har för roll i det här. Men jag antar att allt går mycket snabbare idag, men är det någonting som tyder på att det här kommer att försvinna? Kommer vi alltid ha de här typen av, att kommer folk alltid rasa, tror
ni? Ja, men absolut, verkligen. Det tror jag inte. Alltså, det är ju inbyggt i oss också. Vi är ju flockdjur. Och vi har ju ett behov av att gemensamt peka på någonting och säga det där är fel. Så där skulle ju vi absolut inte göra, för att vi som grupp sluts ju samman och kommer mycket tajtare varandra då. Vi har ett behov av att peka på annat. Och vi människor, vi ogillar ju att vara ensamma, och det gäller både rent fysiskt men också i våra känslotillstånd. Vi blir bekräftade i våra känslor att vi gemensamt tycker väldigt illa om någonting.
Så det finns någon slags terapeutisk funktion i det här då?
Mm.
Att man får en gemenskap som man kanske saknar på något annat sätt?
Mm. Mm. Absolut. Det är ju alltså det här med forum och sånt på nätet. Det är ju, där kan man ju gadda ihop sig och tillsammans liksom, rasa hur mycket som helst.
Mm. Men i övrigt då, tror ni att man mår bra av att rasa då? Eller har det någon som helst betydelse för ens välbefinnande?
Ja, nej, men det kan ju vara nyttigt också om det är liksom politiska skandaler eller folk som skäl pengar från välgörenhet. Då är det ju ytterst rimligt att man rasar, för att det skapar ju förändring. Alltså det är ju en samhällsskandaler i sig, behöver ju absolut inte vara något negativt. Ofta är de en positiv kraft för att skapa förändring, för att ändra system, för att ansvariga ska kunna avgå. Om vi inte skulle rasa, det är inte så många som så hade behövt avgå om det hade skrivits i medierna, men ingen hade blivit upprörd.
Mm.
Exakt.
Såklart. Det tycker jag var en bra avrundning på det här. Hörrni, den här podden heter ju Allt vill att veta. Har ni något ämne förutom då svenska folkets raseri då, som ni skulle vilja veta mer om?
Ja, så jag skulle vilja veta mer om konflikter i världen. Alltså vilka konflikter är störst och vilka är värst. Vilka kommer att blossa upp i framtiden och vad beror det på? Är det naturkatastrofer och sådär? Men även bortglömda konflikter. Finns det något vi inte skriver om i medierna?
Intressant. Det tycker jag låter som ett mycket bra ämne. Andrea?
Men du vill ha ett avsnitt om hur man kom in på den tyska klubben Berghain. Intervjua en bouncer där.
Ja, exakt. Utkastad på Berghain.
Du har inte lyckats komma in.
Vi var i Berlin i förra helgen och gjorde ett tappert försök, men det blev nekade. Och då kan jag ändå lite tyska.
Ah, okej. Okay. Ja.
Zwei, exempelvis.
Så hur många är ni? Zwei.
Precis så.
Och jag hade köpt jättespaciga skor.
Jag hade köpt svarta skor med silvriga detaljer.
Ja. Ja. Men ni har ett gemensamt intresse för elektronisk musik.
Mm.
Ja. Men som tur är så finns det andra teknoklubbar i Berlin.
Ja, absolut, vi är då snabbt vidare till en annan, så där de var mycket trevliga.
Berghain är överskattat.
Exakt.
Ja.
Har du varit där?
Nej, men jag bara känner det på. André och Erik, tack så jättemycket för att ni ville vara med.
Tack.
Tack för att vi fick komma.
Erik Nalén och André Wifot Haas som svenskarnas raserier. Det finns förstås mycket mer att botanisera kring i Erik och Andreas bok Svenska folket rasar, som du hittar på nätet. Jag som programledare Allt vill att veta heter Fritte Fritsson. Vår producent var Ida Wahlström och klippte gjorde Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.